Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog.
Och med mig, Lina Johansson, också legitimerad psykolog.
Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. I dagens avsnitt kommer vi att prata om KBT och hur en sån behandling kan se ut just när man har sömnproblem. Många av våra lyssnare har frågor om vad en KBT-behandling för just sömnproblem, vad den innehåller, hur det ser ut, vad gör man egentligen. Och det är det dagens avsnitt ska handla om.
Hej Rebecca, kul att vara tillbaka. Nej, men det här är ju faktiskt ett ämne som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Vi jobbar ju dagligen med patienter som söker sig till oss för hjälp med sina sömnproblem. Och den arbetsmetoden vi använder är ju KBT eller kognitiv beteendeterapi som KBT står för då. Och väldigt, väldigt enkelt förklarat kan man säga att KBT ju handlar om att försöka bryta ohjälpsamma beteendemönster och vanor som stör sömnen i det här fallet. Och så jobbar vi ju samtidigt då med att försöka bryta ohjälpsamma tankemönster som också försvårar till exempel insomning. Det är ju många som har mycket grubblerier och just jobbiga tankar i samband med sänggående. Och då innehåller en sån här behandling även hjälp med att försöka bryta de tankemönstren helt enkelt.
Hur kan en KBT-behandling för sömnproblem se ut?
Ja, men det är ju en jättespännande fråga. Och då kan man ju säga så att det sömnprogrammet som vi jobbar med, det är 5 veckor långt. Det är lite kortare än kanske genomsnittet för en sån här sömnbehandling som brukar ligga på någonstans 10 veckor. Men vi har inga hemliga ingredienser i vår sömnbehandling, utan vi jobbar med de metoder och tekniker som ska ingå i en sömnbehandling med KBT. Det vi gör då är att vi börjar alltid behandlingen med en så kallad kartläggningsvecka. Och det innebär ju att i KBT så är vi alltid angelägna om att mäta resultat. Vi vill försäkra oss om att de metoder och tekniker som vi arbetar med, att de också ger önskad effekt. Och för att vi ska få en så bra bild som möjligt över hur ser en persons sömnmönster ut just nu, så har vi en sån här kartläggningsvecka där patienten då får i uppgift att kartlägga sin sömn. Det innebär att fylla i en sömndagbok helt enkelt, där man registrerar vilken tid man går till sängs, ungefär vilken tid man somnade, hur många gånger man vaknar upp under natten, vilken tid man stiger upp, och sen tittar vi också på någonting som vi kallar sömnkvalitet, och det handlar ju om hur upplever du kvaliteten på sömnen?
Ett subjektivt mått då, ja.
Exakt, det är ett subjektivt mått, och det baseras ju på hur du mår och känner dig när du vaknar. Har du fått den återhämtning du behöver helt enkelt från sömnen?
Men jag tänkte på det, ska man kolla på klockan då? Det är ju många som frågar om man ska sitta och titta på klockan hela tiden när man sen fyller i sin sömndagbok. Och nu vaknade jag 3 på morgonen, titta på klockan, skriva ner det.
Nej, vi vill ju inte att personen i fråga ska kolla på klockan. Det motverkar ju lite det vi vill få till, vilket är en avslappnad inställning till sömnen och sänggåendet och insomnandet. Så det här handlar alltså om en uppskattning av tid. Och vi brukar säga det att klockslaget för när du gick till sängs, det har vi oftast koll på. Sen kan vi inte veta på minuten när vi faktiskt har somnat. Men de flesta av oss vet mellan tummen och pekfingret, tog det lång tid ikväll att somna, alltså mer än en halvtimme, tog det kanske till och med mer än en timme, eller somnade jag relativt snabbt igår kväll, och då ligger det någonstans där mellan 5 till 30 minuter ungefär, då har man somnat relativt snabbt.
Och det är ju många som pratar om de här Fitbits och andra klockor och sånt som mäter sömnen, och att man använder dem då. Är det det vi brukar göra under en behandling, eller vi säger nog egentligen till dem att lägga dem vid sidan under en sån här behandling?
Ja, just när vi gör den här kartläggningen så tycker vi det är viktigt att vi använder just sömndagboken och det här sättet att själv uppskatta sin sömn och sin sovtid. Därför att vi vill ju i den här behandlingen arbeta för att skapa en trygghet kring att jag har förmågan att somna på egen hand. Jag har förmågan att bedöma om min sömn var bra eller dålig. För om vi ska vara riktigt krassa och koka ner det här med bra och dålig sömn, så handlar det ju i syvende och sist om hur mår du? Känner du dig utvilad när du vaknar på morgonen? Har du tillräckligt med energi för att ta dig igenom dagen och de utmaningar som livet ställer på dig under dagen? Ja, men då har du fått en tillräckligt god sömn oavsett vad din tracker säger. Mm. Mm. Så det finns ju liksom en risk i att vi litar blint på vad de här mätinstrumenten ger oss för sömndata, och att vi då tappar vår egen förmåga att faktiskt bedöma om vi har haft en bra eller dålig nattsömn. Så vi brukar faktiskt uppmana våra patienter att just under den här kartläggningsveckan vara lite vaksamma på det. Sen kan det vara ett hjälpsamt verktyg under resterande del av behandlingen. Vi vill ju ge tillbaka patienten någonstans känslan av att själv kunna styra över sin sömn och själv kunna utvärdera om sömnen har varit bra eller inte. Och det är ju en grundförutsättning för att skapa liksom ett lugn och en trygghet och en stabilitet kring sömnen. Mm. Sen är det ju många som tycker att det är superspännande att mäta sin sömn och fortsatt vill göra det. Och det tycker jag att man ska göra om man har ett intresse av det. Men har vi en person som har fastnat i ett negativt mönster där sömnen är liksom återkommande bristfällig, och de här mätinstrumenten stressar, då tycker jag att det finns en poäng att lägga dem åt sidan, helt enkelt.
Vi har en kartläggning, vi har sömndagbok, och sen hur går vi vidare då i en sån här behandling? Mm.
Ja, men under den här kartläggningsveckan när patienten för sömndagbok, då vill vi ju att personen i fråga lever som vanligt. Vi gör inga större förändringar den första veckan, för vi vill veta hur ser sömnen ut just precis nu innan vi har börjat göra några förändringar. Så det är vår, kan man säga, baslinjemätning så att vi sen kan jämföra tillbaka mot den där första veckan när vi kommer igång och börjar jobba med de här metoderna och teknikerna. Vad ger de för effekt? Så efter en veckas kartläggning så är det dags för nästa uppföljningsmöte, och då tittar psykologen i det här fallet på sömndatan från sömndagboken och tittar då på saker som hur mycket total sovtid får den här personen per natt? Alltså vad är den genomsnittliga sovtiden per natt? Hur mycket vaken tid spenderar personen i sängen? Håller personen fasta sovtider, eller är det liksom en stor variation i vilken tid man går till sängs och stiger upp? Och så har vi speciella, kan man säga, sömndata då som vi också tittar på. Då finns det något som kallas sömneffektivitet som är en procentsats. Och den här procentsatsen sömneffektivitet indikerar då andelen tid i sängen som har ägnats åt sömn. Mm. Så ju högre sömneffektivitet, ju större andel av tiden i sängen har ägnats åt sömn, och ju lägre sömneffektivitet, desto större andel av tiden i sängen har personen då legat vaken.
Ja. Och där till kan exempel att grubbla, eller man kanske sitter och äter i sängen, eller tittar på film i sängen, eller alla möjliga vakna aktiviteter man kan göra där i sängen.
Vi ska ju komma ihåg det, att sömnproblem kan ju bestå av en rad olika svårigheter kopplat till sömnen. Insomningsproblem, alltså det här att man släcker lampan och försöker somna men det går inte, är ju vanligt. Alltså att man ligger och vänder och vrider på sig, grubblar, problemlöser, blir stressad, får ännu svårare att sova och så vidare. Den här onda cirkeln har vi ju pratat om tidigare med insomningssvårigheter och stress. Så det är ju en vanlig anledning till sömnproblem, men det finns ju också personer som lyckas somna relativt snabbt men som sen vaknar på natten, har svårt att somna om för att tankarna drar igång. Och så har vi ju de som vaknar på tok för tidigt på morgonen, en bra stund innan klockan ringer, och får inte då tillräckligt mycket sömn på grund av det. Det vanligaste är ju att det är en blandning av alla de här sakerna.
Okej. Och sen så den här kartläggningen går vidare till att man börjar med något som heter sömnrestriktion. Mm. Baserat på den här kartläggningen den veckan som gjordes, genomsnittlig sömn per natt, så får man ett fast sovschema att följa. Jag tänker om du vill förklara det lite vad sömnrestriktion innebär. Det är lite spännande ord och det är många som undrar vad det faktiskt innebär.
Ja, men precis. I en klassisk KBT-behandling för sömnproblem så är ju det som kallas sömnrestriktion en grundpelare. Det är ju den metoden som har visat sig i forskning vara mest effektiv helt enkelt. Det är liksom en väldigt bra metod att använda för personer som har sömnproblem. Mm. Och metoden i sig handlar om att komprimera tiden i sängen så att den totala tiden som personen får lov att spendera i sängen motsvarar då den genomsnittliga sovtiden från den här kartläggningsveckan. Mm. Så om du, Rebecka, har kartlagt din sömn under en vecka och vi ser att i genomsnitt så sover du 5,5 timme per natt, men du spenderar totalt 9 timmar i sängen, då skulle du ha en ganska låg sömneffektivitet för att du spenderar mycket vaken tid i sängen. Då skulle vi alltså ge dig en sömnrestriktion där du får lov att spendera max de här 5,5 timmarna i sängen. Så det vi gör när vi ger en sömnrestriktion, det är ju inte att vi kapar bort sovtid, det är viktigt att säga. Vi kapar bort vaken tid från sängen, och det är ju förvisso tid som kan användas till vila och återhämtning, men i de allra flesta fallen så fylls ju den här tiden med jobbiga tankar, grubblerier, stress, frustration över att inte kunna somna om. Och att spendera all den här vakna tiden i sängen bidrar ju då till att sängen förknippas med vakenhet, stress, oro, frustration, alltså obehag snarare än sömn. Och det vill vi inte, vi vill bryta den så kallade felinlärningen, kallar vi ju det.
Som en omprogrammering ska ske ungefär.
Ja. Precis. Ja. Så det här innebär ju i praktiken att när vi startar en sömnrestriktion i vecka 2 i en sån här behandling, då får patienten ett nytt sovschema att följa. Det här är en tuff metod och väldigt många personer upplever det som jobbigt, såklart. Och därför behövs det ju stöttning. Hade det varit enkelt att göra en sån här omfattande beteendeförändring, då hade ju varken du eller jag, Rebecka, haft ett jobb som psykologer. Så det ska vi ha med oss, att som människor så är vi inte så förändringsbenägna. Och göra en sån här drastisk beteendeförändring som sömnrestriktion innebär är tufft. Absolut. Mm. Jag vill också säga det som en liten disclaimer, att vi ger aldrig någon en sömnrestriktion på färre än 5 timmar. Nej. Så det finns en nedre gräns för den här sömnrestriktionen satt till 5 timmar. Och det handlar ju om att det ska vara realistiskt och genomförbart. Sen har vi ju också möjlighet att göra individuella anpassningar. Så att om en person upplever att 5 timmar är helt orimligt, det här klarar jag bara inte. Då är det ju bättre att vi ökar på det där till 5,5 eller 6 timmar och faktiskt kan genomföra behandlingen snarare än att det måste vara de här 5 timmarna. Sömnrestriktion är tufft. Det är en metod som är ganska jobbig. I alla fall initialt, får man ju säga. Och en del av våra patienter är ju lite bekymrade och frågar sådär, går det att genomföra det här under tiden jag jobbar? Måste jag vara sjukskriven för att kunna göra den här sömnbehandlingen?
Nej, och det behöver man ju då inte vara. De flesta av de som går vår behandling, de jobbar samtidigt och kan klara av en sån här behandling. Även om det kan vara lite initialt utmanande, så blir det fortfarande att man har stöttning under vägen, och sen så blir det ju så att man utökar den här tiden i sängen successivt. Så att varje vecka lägger vi på en kvart på den här sovtiden. Så att till slut börjar man sakta men säkert komma tillbaka till ett lite mer välfungerande sömnmönster. Och det handlar väldigt mycket om det här sömntrycket. Det är det vi vill göra med sömnrestriktion. Det är att bygga upp ett sömntryck eller en sömnskuld. Och det är någonting som vi alla bygger upp. När man vaknar ska det finnas så många timmar från när man har vaknat till när man går och lägger sig. Och det här är liksom, man komprimerar den här tiden i sängen och ökar sömntrycket, vilket i slutändan kommer leda till mer kvalitativ sömn och djupsömn. Så det är lite så man kan se på sömnrestriktion. Att sömnen blir mer sammanhängande till slut, och på så vis så ökar sömn kvalitet. Och man känner sig också piggare på dagtid.
Precis, vi har ju många som är fascinerade över det här att trots relativt få timmars sömn på sömnrestriktion så upplever personen att sömnen har gett mer återhämtning än tidigare. Och det är ju precis som du säger där, Rebecka, att när vi jobbar med ett ökat sömntryck så signalerar det ju till hjärnan att prioritera djupsömnen helt enkelt. Så ju större sömntryck, desto snabbare går vi ner i djupsömn och vi stannar lite längre i djupsömn, vilket innebär att vi får en bättre då sömnkvalitet helt enkelt. Mm. Så att många är ju fascinerade över att de ändå mår bättre än någonsin, fast kanske då bara på 5-5,5 timmars sömn. Rebecka, då har vi ju gått igenom det här med sömnrestriktion som ju är en så viktig del av en sömnbehandling.
Mm.
Vad innehåller sömnbehandlingen mer för metoder och tekniker?
Ja, det är lite olika. Dels är det här med 20-minutersregeln. Och det är egentligen, det handlar om den här omprogrammeringen, att sängen ska vara lika med sömn och ingenting annat. Så att det bara innebär att om du ligger kvar i sängen, du kan inte somna, eller du vaknar under natten och kan inte somna om, efter 20-30 minuter ska du då ta dig bort från sovrummet, bort från sängen och göra någonting avkopplande i ett annat rum. Tills man känner sig sömnig igen och sen går man tillbaka och provar att sova igen. Så det är lite det, de metoder man jobbar med. Det handlar väldigt mycket om att säng är lika med sömn, det är det man ska komma ihåg under hela behandlingen.
Så man får inte surfa på mobilen i sängen, man får inte kolla på tv i sängen. Vi är ganska, är vi
strikta.
Hardcore.
Ja, det är hardcore, det är strikt. Men det är bra, det är bra. Och sen så ska man ju även tänka på att inte ta tupplurar under dagtid, för det minskar ju då på det här sömntrycket som behöver byggas upp för att vi ska kunna få en bra sömn sen på kvällen. Och sen så jobbade vi då även med tankehantering. Det gör vi i en av veckorna, så jobbar man med, man får tankar kring sömnen. Det handlar om att skapa distans till negativa och stressande oroande tankar som kan ha en negativ inverkan på sömnen. Så att det kan vara avslappning, det kan vara liksom en mental avslappningsövning som man gör där för att få skapa distans till de här tankarna som stör sömnen på natten eller när man vaknar.
Precis. Ja, men vi fokuserar ju ganska mycket på att skapa en bra nedvarvningsrutin.
För att en av de viktigaste delarna.
Vi behöver ju liksom en ganska bra stund på oss på kvällen att förbereda kroppen och hjärnan för sömn. Det går inte att köra hela vägen in i kaklet och svara på jobbmail fram till läggdags. För vi behöver en liten period där vi signalerar till hjärnan och kroppen att nu är det fokus på sömn och vila och återhämtning.
Ja, och mig. Och en ritual kan man ju nästan kalla det. Att man gör någonting som är väldigt avkopplande för sig själv. Och det kan ju vara väldigt olika ju. Beroende på vad som är avkopplande för dig eller för mig eller för vem som helst. Att det handlar om väldigt mycket tillsammans hitta den nedvärmningsrutinen som funkar för en.
Men då kan man säga, för att egentligen summera det här, att vi börjar med kartläggning, vi startar sömnrestriktion i vecka 2 i kombination med det här att sängen ska vara lika med sömn, det som vi på psykologspråk kallar stimuluskontroll. Och sen löper ju sömnrestriktionen och sängen lika med sömn, alltså det löper ju på under hela behandlingen. Och sen bygger vi på med nedvärmningsrutiner, avslappningsövningar, tankehantering. Så i botten ligger alltid den här sömnrestriktionen, så den följer ju med från vecka till vecka. Men att vi då för varje vecka som går adderar lite tid till det här sovschemat så att vi successivt bygger upp en välfungerande sömn från grunden. All right, men Rebecka, vi brukar ju ofta prata om att KBT är så effektivt. Men hur effektivt är det egentligen? Är det bara vi som tycker att det är det? Eller finns det, kan vi liksom med säkerhet säga att det är så?
Ja. Jo, jag tror vi kan säga med säkerhet att det är så, eftersom forskningen har ju pågått nu de senaste 30-40 åren på att KBT funkar vid sömnproblem. Och det är betydande forskningsstöd för att psykologiska behandlingsmetoder i form av KBTI, som vi kallar det, för insomni, som är sömnproblem, det leder till att patienter somnar snabbare, får bättre kvalitet på sömnen och även att de liksom inte är vakna lika längre under natten. Och faktum är ju då att KBT rekommenderas som förstahandsval vid behandling av sömnproblem av Socialstyrelsen och även andra, läkarförbund och alla möjliga ställen som rekommenderar det. Så att jag tror vi kan med säkerhet säga det.
Och hur står sig då KBT i relation till kanske då sömnläkemedel? Finns det någon forskning på det?
Ja, alltså det finns en del forskning på det. Det är just att KBTI eller effekten av KBT vid sömnproblem kvarstår under längre tid än vad farmakologiska eller läkemedelsbehandlingar gör just vid sömnproblem. Så att effekten längre, den håller i sig i över 10 år har man sett. Så att det finns stöd för det också. Att den är effektiv som sömnläkemedel fast den kvarstår längre än sömnläkemedel. Yeah. Och sömnläkemedel är endast rekommenderat för kortvarigt bruk. Det ger ju ingen långsiktig lösning på sömnproblemen. Det är mer symptomlindrande för stunden. Och det kan behövas också såklart ibland. Men just om man vill ha en långsiktig lösning på sömnproblem, då är det KBT man ska gå.
Ja, yeah. Och det här kan ju vara ett bra komplement för den som står på sömnläkemedel och som kanske jobbar med att försöka fasa ut ett sömnläkemedel och vill ha andra verktyg för att kunna hjälpa sig själv till en bättre sömn. Mm. Vi träffar ju många där som just har använt sömnläkemedel under lång tid, börjar märka att de får inte samma effekt av sömnläkemedlet längre och vill då hitta andra lösningar. Och där är ju KBT ett jättebra alternativ.
Vi vet att vi tycker vår behandling är bra och att forskningen tycker KBT vid sömnproblem är bra. Men nu ska vi även få höra på vår gäst Alexandra om hennes personliga erfarenheter om att gå vår sömnbehandling och om hon tycker den är bra.
Hej Alexandra och välkommen till oss. Vi har bjudit in dig här idag för att prata om din upplevelse av att gå vår KBT-behandling för sömnproblem.
Hej och tack för att jag fick komma. Det ska bli jättekul att berätta mina erfarenheter av det.
Vill du berätta lite för oss om vad det var som gjorde att du sökte behandling för din sömn?
Absolut. Det var så att jag hade haft dålig sömn i många år. Jag kände att allt det har påverkat mig, inte kanske på dagarna men mycket på nätterna. Jag har aldrig haft problem att somna. Jag somnar alltid snabbt, men jag vaknade och kunde inte somna om.
Just det.
Ja. Och jag kände att det blev mer och mer påtagligt när det påverkade mig på dagarna.
Ja.
För att då var jag trött, jag kände mig aldrig utvilad, jag var irriterad. Och sen får man barn på det. Liksom det blev för mycket för mig.
Ja.
Och det påverkade mitt mående helt enkelt.
Mm. Och innan du sökte kontakt med oss på Learning to Sleep, hade du hört talas om KBT-behandling och sömnbehandling? Visste du vad KBT var?
Inte i detta sammanhanget. Jag ansåg inte mig ha problem med min sömn. Utan jag var mer så, jag sover dåligt. Ibland sover jag bättre. Men det var liksom inte att jag gick och tänkte, oj, jag har nog ett sömnproblem. Förrän då min man kom i kontakt med Learning to Sleep och bara sa, detta är någonting för dig.
Ja.
Så att jag själv hade nog inte så här tänkt på det längre.
Nej.
Utan det kom ganska så lägligt i just att jag bara kände att jag behöver nog hjälp.
Yeah.
Och då passade ju denna jättebra.
Yeah. Och hur skulle du beskriva upplevelsen av att gå en sån här KBT-behandling för sömnen? Vad tog du med dig från behandlingen? Vad var mest utmanande och vad var det som du så att säga tycker har gett bäst effekt eller bäst hjälp för dig?
Det är ju alltid lite svårt så i början när man ska ta hjälp. Man är ju alltid lite så, men jag behöver väl inte detta. Men direkt så fick jag ju ett väldigt stort förtroende för programmet och psykologen då som jag pratade med var jättebra och de liksom fick mig att känna mig trygg. För först var det liksom att man skulle fastställa om man hade något sömnproblem.
Ja.
Och då tänkte jag, nej, de säger ju säkert att nej, det är bara sömn. Liksom.
Precis.
Men ganska så snabbt så sa de det är inget gravt sömnproblem du har, men du har absolut ett problem som vi kan hjälpa dig med.
Ja.
Så det var ju en jättestor lättnad. Sen de största utmaningarna var ju att vara vaken den första tiden när man ska göra det här schemat på sin sömn.
Ja, det är sömnrestriktion som du pratar om det här.
Ja. Det var ju jättesvårt. Jag satt på kvällarna och kunde inte sitta i soffan. Jag fick vara uppe och diska och städa och plocka undan. och, för att jag var ju jättetrött. Jag var van att gå och lägga mig en viss tid för att få mina 8 timmar, annars fungerar inte jag. Och att då sitta uppe till, jag var det 12:30 tror jag den första veckan var. Det var jättesvårt.
Mm.
Men sen så såklart, ju bättre min sömn blev, fick jag gå och lägga mig lite tidigare, tills jag kom till en punkt där jag kände att detta funkar för mig.
Yeah.
Så att det var ju första natten var väl det som jag mest, jag kommer ihåg det väldigt väl, för då har jag inte sovit en hel natt på år.
Yeah.
Alltså jag har inte sovit en hel natt, och det tycker man ju är ganska så konstigt på något sätt ändå.
Ja.
Och första natten, jag var ju så trött när jag gick och la mig då 12:30, somnade direkt och vaknade 6:00.
Wow.
Ja. Och jag var bara så, detta måste vara en slump. Mm. Detta kan inte stämma, tänkte jag.
Nej.
Men jag såg ju ganska så snabbt att jag sov ju betydligt mer.
Ja.
Att det var kvaliteten på sömnen och inte antal timmar jag faktiskt skulle ha.
Nej, och den är ju så viktig, tycker jag, att alltid ha med sig det här att sömnkvalitet är så mycket viktigare än antalet timmar sömn. Många strävar ju efter det här att få 8 timmars sömn och pusha sig själv mot det målet helt egentligen i onödan. Och någonstans så är det ju så, kan vi få till en bra, riktigt bra kvalitet på de timmarna vi faktiskt sover, så är det ju väldigt mycket mer värt än att det tvunget ska vara 8 timmar.
Exakt, och det är det, just som du säger, att man pushar sig själv. Jag hade jättepress. Jag la min dotter då. Hade jag 2 timmar, sen måste jag gå och lägga mig. Jag var stressad. Jag fick liksom inte tid att varva ner riktigt.
Nej.
Och jag kände bara att jag måste. Ska jag gå upp 6:00, måste jag somna 10:00.
Ja.
Så att det, med facit i hand efter, så är ju det en jättestor lättnad för mig.
Ja.
Att få de här 2 timmarna extra på kvällen. Att jag behöver inte gå och lägga mig. Jag kommer inte vara trött imorgon om jag går och lägger mig vid midnatt och går upp 6:00.
Mm.
Vilket jag förr hade bara tänkt, nej, det funkar inte för mig.
Ja.
Så att det är en jättestor lärdom. Man pratar mycket om de här 8 timmarna. Och visst, det finns säkert de som behöver 8 timmar. Yeah. Men för mig är det långt ifrån det.
Ja. Yeah. Så det man kan säga att du lärde dig då främst var att får du bara en bra sömnkvalitet på de här timmarna du sover, så klarar du dig på lite mindre sömn än vad du har trott att du har behövt, helt enkelt.
Absolut, absolut. För jag trodde verkligen att jag behövde mer, för att jag var så trött.
Ja.
Jag var trött alltid.
Mm.
Hela dagarna, morgon, lunch, kväll. Och då tänkte man ju, ja, jag behöver sova mer.
Ja, såklart. Ja, men det är ju den slutsatsen man drar. Och många som jag träffar dagligen hamnar ju i det här mönstret att man jagar sömntimmar och man går och lägger sig tidigare och tidigare för att försöka kompensera för en bristfällig nattsömn. Mm. Vilket ju till sist, kan man säga, inkräktar på livskvaliteten. För det blir inte så mycket utrymme kvar till nedvarvning och egen tid på kvällen. Och istället för att faktiskt sova bra och med bra kvalitet, så slutar det med att man spenderar många timmar i sängen vaken.
Mm.
Vilket ju då också bidrar till det som vi kallar felinlärning. Alltså att sängen förknippas i större utsträckning med vakenheten än sömn.
Mm.
Och det är ju därför vi vill komprimera sovtiden med sömnrestriktion. För vi vill att tiden i sängen ska ägnas åt sömn. Mm. Så vi verkligen gör den här kopplingen att hjärnan vet att när jag lägger mig så är det för att sova.
Mm. Och det tror jag också har påverkat min upplevelse av hela sömnbehandlingen. Att liksom, när jag går och lägger mig, Då sover jag tills jag vaknar.
Yeah.
Och sen vet man med småbarn, ja, man vet aldrig. Vaknar de på natten, vaknar man inte. Men det störde mig inte på samma sätt som det gjorde innan.
Nej.
För innan kände man sig bara ännu mer trött. Åh, jag har varit uppe hela natten med min dotter. Medan idag så är det bara så, ja, jag går och lägger mig igen, somnar hyfsat snabbt och sen så får man liksom någon timme till där.
Ja, och det är ju en så viktig poäng det där, att finns det en grundtrygghet i att jag vet att jag kan få min sömn att fungera majoriteten av kvällarna, så finns det ju en mycket större tolerans för den där natten där det kanske blir lite stök för att barnen vaknar eller det finns andra yttre faktorer som stör sömnen. Och som sagt, vi måste inte sova perfekt alla 7 dagar i veckan, men det viktigaste är ju att vi har
en rutin och ett regelbundet mönster och sover bra huvuddelen av tiden. För då kan vi luta oss mot det att jag kan sova och jag vet vad jag behöver göra för att få en bra sömn.
Och det är ju också med rutiner. Nu är jag väldigt rutinmässig överlag så att detta passar ju mig. Men att gå upp varje dag samma tid, även på helger. Visst, ibland känner man bara, åh, jag vill stanna kvar. Och det gör jag, ska jag vara ärlig och säga. Vissa dagar känner man, nej men idag stannar jag en timme extra. Men jag mår ju inte bättre.
Nej.
Utan jag är trött på dagarna, jag har svårt för att komma upp.
Mm.
Så det visar ju att det verkligen fungerar, att det är rutiner som gäller.
Ja, och regelbundna sovtider.
Det precis.
Mm.
Det tyckte jag var jätteavgörande för mig.
Mm. Men det låter ju för dig, Alexandra, som att just sömnrestriktion och de här metoderna i vårt program, att de gav dig ganska så omedelbar effekt, får man väl nästan säga, från det att du körde igång.
Verkligen, verkligen. Och det chockade mig också. Sen klart var jag ju väldigt trött de första tiden, för att det är ju en det blir intensivt när man ska fokusera så mycket på sömnen varje dag. Och sen så, vad var det, 5 veckor tror jag höll på med den här behandlingen. Så att det är klart att man var trött, men det gav ju så otroligt mycket.
Yeah.
Och det liksom sitter lite nu i mitt beteende överlag inför sömn.
Yeah.
Att man har helt annan uppfattning nu än vad jag hade innan.
Mm. Ja, men det är också så viktigt att nämna det där att KBT-behandling för sömn är ju inte en quick fix, men det går ju ändå förhållandevis snabbt att bryta ett negativt sömnmönster och få bukt med det här. 5 veckor är ju ändå förhållandevis kort tid, och det tycker jag ändå är viktigt att förmedla på något vis, att ja, men det går att göra en ganska stor förändring på ändå förhållandevis kort tid, men det är jobb. Det kräver ju motivation och det kräver en investering från den som ska gå behandlingen. Men ofta ger det ganska snabbt utdelning.
Absolut. Och jag hade kunnat göra det dubbla.
Ja.
Om man liksom vet och tror på, om man tror på programmet i sig, så tror jag absolut att jag hade kunnat hantera en längre period också. Nu såg jag resultat ganska så snabbt.
Ja.
Och det kanske inte är för alla, men då blir man ju också mer sporrad att göra det.
Just det.
Att man kände att okej, jag har gjort detta i 2 veckor och jag har ändrat så här mycket. Tänk vad jag kan göra. Sen gäller det att fortsätta, såklart.
Såklart.
Jag har också haft mina svackor där man blir mer slarvig och man är trött på kvällarna. Och det är klart att årstiderna spelar också roll, om det är sommar eller vinter. Men att man ändå någonstans i grund och botten har dessa rutinerna, så kommer man jättelångt, eller jag har kommit jättelångt i min syn på min sömn.
Vad skulle du säga till de personer som är lite skeptiska kring det här med KBT-behandling och psykologisk behandling och tänker så här, ska jag verkligen behöva prata med en psykolog för att få bukt med min sömn? Kan det verkligen hjälpa?
Ja, vad de? Jag tänkte, jag behöver väl inte hjälp. Jag har väl inte något sömnproblem. Men jag säger, gör det.
Mm.
Jag säger till alla jag träffar och när vi börjar diskutera detta ämnet. Det har gjort så otroligt mycket för mig. Och inte bara mot min sömn såklart, utan mitt välmående, alltid inför arbetet, inför min familj, inför mina vänner. Det påverkar så mycket. Vår sömn är liksom grunden till så mycket, så jag hade bara sagt, försök, vad har man att förlora på det? Jag kände att när jag gick in i det, som sagt, jag var skeptisk, men kände samtidigt, ja, om det inte fungerar så fungerar det inte, men då har jag i alla fall försökt.
Ja, precis.
Och för mig då så blev det ju jättebra. Det funkar verkligen för mig. Så att jag hade absolut rekommenderat. Och jag tycker, är det bara en person efter detta som kan få hjälp, så är jag jätteglad. För att jag tycker det är jätteviktigt att man tar hand om sig själv. Och detta var ett stort steg för mig. Och en stor del för mig.
Mm.
Att lägga tid på mig själv också. För vi vet, vi har en stressad värld och man har barn och man har jobb och man har skola och aktiviteter och allt där till. Man vill hinna mycket.
Ja.
Men orkar man inte då så som det var i mitt fall, så är det blir inte bra.
Nej, man måste på något sätt ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra.
Exakt, exakt. Och det gjorde jag verkligen genom att ta den här utbildningen och ja, men våga chansa och be om hjälp.
Mm.
Be om hjälp.
Det är ju bland det svåraste vi kan göra, men så viktigt samtidigt.
Mm. Jätteviktigt.
Mm. Det har ju gått ett tag nu sedan du gjorde den här sömnbehandlingen. Hur har, ska man säga, effekten av behandlingen hållit i sig, tycker du, över tid?
Bra. Jag som sagt har absolut mina svackor. Ibland så blir man lite, ja, man blir lite lat och man tänker, ja. Men så fort jag följer det så är ju samma kvalitet än idag. Yeah. Att jag kan klara mig på 5-6 timmar och må bra på dagarna. Och det är jätteskönt att inte ha den här stressen att jag måste gå och lägga mig. Och lite som vi var inne och pratade om också, att man behöver inte ha det 7 dagar i veckan. Nej. Men om majoriteten är det så vet man att man klarar sig bra. Yeah,
precis.
Så att det har varit jätte... Ja, det håller i sig som från början, kan jag nästan säga faktiskt.
Vad härligt. Mm. Och det är ju så viktigt att komma ihåg med just KBT, att syftet med en KBT-behandling är ju egentligen att ge personen som arbetar med KBT tillräckligt bra verktyg för att sen på egen hand kunna arbeta vidare. För vi vet ju att livet händer, vi ställs inför utmaningar, stress, kriser som ju såklart påverkar sömnen. Men då är ju det viktiga att inte känna sig maktlös inför situationen eller sömnproblemen som kan uppstå, utan att känna att jag har faktiskt verktyg och jag vet att kommer jag tillbaka till de här rutinerna, jag kan kanske till och med ge mig själv en liten sömnrestriktion för att kicka igång sömntrycket och få en bättre sömnkvalitet, så skapar ju det en bra grundtrygghet kring sömnen. Och det är ju inte så att de här metoderna som vi arbetar med på något sätt är förbrukade för att vi har använt dem en gång, utan tvärtom så är det ju så, det här är någonting som vi hela tiden kan återkomma till. Mm. Ju.
Och det är det också som jag kommer ju alltid ta med mig detta.
Mm.
För jag har väl aldrig tänkt mycket mer på sömnen. Att man bara har hört gyllene regeln, 8 timmar behöver du.
Mm.
Så för mig är det ju väldigt viktigt att veta min gyllene regel egentligen. Det blir det ju. Och vikten av rutiner.
Yeah.
För det ser jag också med mina barn och deras sömn. Att när de har rutiner så sover ju de också bättre.
Precis.
Så är det ju.
Mm.
Så att detta kommer jag absolut att ta med mig. Och som du säger, verktygen jag har, det ligger liksom tillsammans med mina andra i andra situationer. Mm. Att man kan bara plocka fram det när man halkar undan lite. Eller om man känner att nej, nu får jag ta tag i det igen. För nu har det varit lite jobbig tid.
Så härligt att få höra om din upplevelse av sömnbehandling, och fint också att få veta att det faktiskt har fungerat fortsatt här med din sömn.
Mm.
Tusen tack för att du ville komma och prata med oss idag, Alexandra.
Tack själva.
Tack.
Vi hoppas att ni som våra lyssnare har fått svar på era frågor gällande KBT-behandling vid sömnproblem. Och nästa vecka så kommer vi prata om skiftarbete och hur det kan påverka sömnen. Det ska bli väldigt spännande.
Det ska bli jättekul. Vi ses nästa vecka. Ciao, ciao!